Under sina sista timmar så fördes Jesus fram till landshövdingen Pontius Pilatus. Och Pilatus frågade honom om han var judarnas kung, som det påstods om honom. Och Jesus svarar att han har kommit för att vittna om sanningen. Och den som är av sanningen lyssnar till hans röst. Och Pilatus frågar, en retorisk fråga: vad är sanning? Vad är sanning? Det är en fråga som är precis lika relevant för oss här idag. Innan jag blev pastor så jobbade jag med marknadsföring. Och i synnerhet de sista åren när jag fanns i en reklambyrå, på en reklambyrå här i stan, så diskuterades just denna fråga ivrigt, dagligen. Det är för att jag provocerade mina kollegor bara genom att tro någonting. Jag hade ett 20-tal kollegor och ingen var kristen utom jag. I bästa fall tyckte de att jag var exotisk. En figur som liksom var som ett från ett annat land. Eftersom jag hade en klar uppfattning om vad jag trodde var sant och vad jag trodde var falskt. Och att jag faktiskt trodde att man kunde argumentera och pröva sanningen i olika påståenden. Och i värsta fall tyckte de att jag var arrogant och trångsynt. Ofta så var vi mycket goda vänner, så det senare var väl i undantagsfall kanske. Och utifrån den här erfarenheten, den ytterst subjektiva erfarenheten på vår reklambyrå, så skulle jag vilja påstå att den här frågan är en av de vanligaste anledningarna till att så många människor är skeptiska till den kristna tron idag. Det är för att den kristna tron gör anspråk på att känna sanningen om tillvaron. Sanningen om det mänskliga livet. Om vilka vi är. Om vart vi är på väg. Och varför. Och det här synes mycket provocerande. Rent av hotfullt i vårt pluralistiska samhälle. För det stämmer inte alls överens med det starka ideal som vi har här. Nämligen att alla påståenden, vilka de än är, anses vara rimliga. Men inget påstående kan utsägas med visshet. Du får tro mycket, men du får inte vara säker på någonting. Under den här våren så har vi gått igenom en serie predikningar och går igenom en serie predikningar där jag försöker att ge ett svar på frågan: vad är Gud? Och jag försöker att predika om ett av Guds attribut i taget. Och idag har vi just kommit fram till attributet sanning. Guds sanning. Vilket alltså innebär att den som tror på den Gud som presenteras i Bibeln sätts i kollisionskurs med en stor del av vårt samhälle idag i Sverige. Och den här predikan blir lite ovanlig i att jag inte alls kommer att ligga så nära bibeltexten som jag försöker göra annars. Jag delar upp predikan i tre delar. Och först ska jag så kort och kärnfullt jag kan försöka att förklara Bibelns lära om Guds sanning. Att Guds väsen är sanning. Och sen ska jag ägna större delen av predikan åt det man kallar för, inom den klassiska retoriken, refutatio. Nämligen att bemöta ett antal invändningar mot den här läran. Eftersom den är så kontroversiell i vår kultur. Och sen ska vi ägna den sista punkten åt att fundera på vad det betyder för oss. Punkt nummer ett. Guds väsen är sanning. Det här är ett attribut som håller alla de andra på plats. Åtminstone i vårt begränsade sätt att tänka. För om Gud inte är sanning, om Guds ord inte är sanning, hur skulle vi kunna veta någonting? Hur skulle vi kunna veta att någonting som Bibeln säger om Gud är sant? Att det är trovärdigt? Att det verkligen stämmer? Guds sanning blir ett sorts grundläggande antagande för att vi skulle kunna tala meningsfullt om Gud överhuvudtaget. Om Gud inte är sann, vad är han då? Och kanske är det därför som kampen står så intensivt i just den här frågan. När Pilatus ställer sin fråga, vad är sanning? Så är den troligtvis inte ärligt menad. Utan just en retorisk fråga. Ett uttryck för en lära på hans tid som var fashionabel bland filosoferna. Det är ett uttryck för en uppgivenhet som hade en lång historia. Som hade, i åtminstone 300 år så hade filosoferna sökt livets mening. Människans högsta ändamål, syfte. Man hade sökt tillvarons syfte, mål och mening. Tillvarons grundläggande sanning liksom. Föreställ dig att du får en pryl. En stor pryl. Som du inte har en aning om vad det är för någonting. Du har inte den blekaste aning om vad det är för någonting. Du vet inte vilken nytta den gör. Och så hittar du kanske ett litet fack där. Och det tänker du, det var ju ett bra fack. Där kan jag lägga gem och gummisnoddar. Och så kommer en vän till dig. Och tittar på den här prylen. Och så sätter han en kaffekopp där och trycker på en knapp. Och det kommer kaffe. Det är ju fantastiskt. Då framstår ju den här prylen i ett helt nytt ljus, eller hur? Du har ju funnit prylens syfte. Dess mål, dess mening. Du kan till och med sätta ett namn på den. Det är en kaffemaskin, eller hur? Så tänkte filosoferna om livet, om människan. Vi har fått någonting här, vi har någonting framför oss som vi inte förstår oss på. Det är en stor mackapär liksom. Och vi vet inte vad vi ska göra med den. Vi vet inte vilket syfte det har. Vilken nytta det gör. Men om vi bara finner syftet. Ändamålet med livet. Med människan. Så kommer allt att framstå i ett helt nytt ljus. Men vad är det då? Vad är detta syfte? Ändamål med människan. Olika förslag har lagts fram. Eller lades fram under årens gång. Någon säger att syftet är att leva ett strikt liv i enlighet med vissa dygder. Att man skulle vara opåverkad av känslor. Någon annan säger det är att leva ett liv i avsaknad av smärta. Fånga dagen. En annan säger det är att leva för njutning. Kläm ut så mycket njutning du kan, ur allt du kan. Och fundera inte på någonting annat. Och på Pilatus tid så hade det infunnit sig en sorts misströstan då i det här sökandet. Livets mening, tänkte man, den går inte att finna. Vi har testat de här olika och det är tomhet. Så Pilatus utbrister då retoriskt med sin tids lärde. Vad är sanning? Den finns ju inte inom räckhåll. Vad är det? Och vi kan gå ännu längre tillbaka. Redan i begynnelsen, när kvinnan talar med ormen, så är det frågan om Guds sanning som diskuteras. Gud hade ju skapat ett paradis åt människan. Han hade satt människan att bruka och vårda, och han hade sagt, du får äta av alla träd i trädgården utom det här. Den dag du äter av det trädet ska du döden dö. Och senare utspelar sig det här samtalet mellan Gud, eller förlåt, mellan ormen och kvinnan. Och det leder fram till att kvinnan upprepar vad Gud hade sagt om att äta just det trädet. Och då svarar ormen så här. Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten så öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Lägg märke till vad ormen gör här. Han ifrågasätter inte Guds makt. Att Gud skulle vara, liksom att Gud skulle ha kraft att fullfölja sitt hot. Han säger inte att Gud kan inte ta död på er. Det säger han inte. Han ifrågasätter inte heller Guds kunskap. Han påstår inte att Gud är okunnig och att ormen vet mycket mer än Gud. Han ifrågasätter Guds sanning. Han antyder att Gud skulle vara en lögnare som har fört människan bakom ljuset. Att Gud skulle ha en viss kunskap och vilja ha ensamrätt på den här kunskapen och därför hotar med någonting som inte är sant. Gud säger ni ska dö och ormen säger så är det inte alls. Gud ljuger. Det är när människan lyssnar på Satans lögn och misstror Guds sanning som det stora fallet sker. Och allt sedan dess har mänskligheten levt i lögn. Vi har misstrott Guds sanning och det här har lämnat oss vilse. Det har gjort oss fångar i olika system, i olika läror som inte är någonting annat än tomhet och slaveri. Så vilken avgrundsdjup ironi det är nu då. När Pilatus utbrister, vad är sanning? Och så står han öga mot öga med den ende som är sanning i sitt väsen. Den ende i sitt slag. Paulus skriver, eller jag blandar ord här, namn. Johannes, ni vet, aposteln Johannes. Han skriver i inledningen till sitt evangelium. Ordet har blivit kött. Ordet, grekiskans logos, det handlar just om livets enda mål. Livets syfte, mening, livets sanning. Livets sanning har blivit kött. Och livets sanning var Gud. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus. Han har fötts som människa. Han bodde mitt ibland oss. Vi såg hans härlighet. Livets sannings härlighet. Och han var full av nåd och sanning. Vi såg det, säger Johannes. Och Jesus sa till Thomas i den text som vi har hört läsas. Jag är vägen och sanningen och livet. Och här ska vi tänka på att ordet för sanning inte handlar så mycket om det verkliga i kontrast mot det påhittade eller mot det falska. Den aspekten finns med, men det handlar mer om det absoluta i kontrast mot det relativa eller mot det, om det yttersta i kontrast mot det härledda från det yttersta eller det eviga i kontrast mot det förgängliga eller det fullkomliga i kontrast mot det ofullkomliga, det partiella. Det substantiella i kontrast mot det skugglikande. Får du en känsla för det här? Tidigt i Johannes evangeliet så säger Johannes: ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Och det betyder alltså inte att lagen skulle vara osann. Det är helt enkelt så att Johannes sätter upp en kontrast mellan den mellan lagen som är liksom en skugga. Den är full av sanning och nåd. Men sanningen och nåden i sin fullhet har kommit genom Jesus Kristus. Lagen pekar mot Kristus. Men Kristus är sanning i sitt väsen. Och det är i det här sammanhanget som vi ska förstå orden när Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Han förkunnar detta svindlande faktum att han är det absoluta. Han är det yttersta. Han är det eviga, det substantiella, det fullkomliga. Han är Gud. Han är Gud. Han och Fadern är ett. Den som har sett mig har sett Fadern, säger han ju i vår text. De är samma väsen. Ordet blev kött, ordet blev alltså människa och bodde mitt ibland oss. Och här måste vi också naturligtvis nämna den helige ande. Vi har ju tre enighet. Den helige ande kallas gång på gång för sanningens ande. Samma väsen som fader och son. Gud är sanning i sitt väsen och all sanning kommer från honom. Gud kan inte ljuga. Eftersom det ligger i strid med vem han är. Han kan inte förneka vem han är. Här har vi läran om Guds sanning. I den mest kortfattade form jag bara kan krysta fram. Och vad det betyder för oss, det ska vi komma till i den tredje punkten. Härifrån skulle man kunna gå vidare och tala om Guds ord, om Bibeln, att det är sanning. Vi skulle kunna tala om Guds trofasthet, att han står fast vid sina löften, för att hans löften är sanning. Men allt det får vi ta en annan gång, för jag tror nämligen att de här orden, att Jesus är vägen, sanningen och livet, jag tror att de är så kontroversiella att vi behöver stanna kvar i själva huvudfrågan och bemöta ett antal invändningar. För jag funderade på när jag förberedde predikan, hur kan jag vara till bäst hjälp för dig som lyssnar? Och jag tänker att antingen är du här och inte är kristen, och då är det sannolikt att du tycker att den här läran om att Jesus är enda vägen och enda sanningen är provocerande. Eller också är du här och är kristen, de flesta. Och då tänker jag att då kanske du finns på en arbetsplats eller i något sammanhang där de flesta andra tycker att den här läran är provocerande. Så därför vill jag lägga lite extra tid på att bemöta just de vanligaste invändningarna. Den huvudsakliga, punkt nummer två alltså, den huvudsakliga invändningen är att det här exklusiva sanningsanspråket, det vill säga att det är den enda sanningen, att allt annat skulle vara falskt, det är splittrande. Det är snävt, det är rent av destruktivt i ett pluralistiskt samhälle. Man upplever det hotfullt och skrämmande. Och jag har stött på 5 olika strategier för hur man försöker att kväva eller jaga bort det här exklusiva sanningsanspråket. Jag tänkte jag skulle ta mig igenom dem så snabbt jag kan. Den första strategin är att hoppas att det försvinner. Den här strategin har vi satt stort hopp till i Sverige under 1900-talet. Man tänker så här, ja men, ju mer teknologiska vi blir, ju mer utvecklade vi blir, ju mer vi vinner mark inom naturvetenskapen, så kommer de här små mörka vråna där de här exklusiva sanningsanspråken finns, de kommer liksom att bli mindre och mindre, för upplysningens ljus kommer att lysa upp. Och så kommer det här att trängas ut automatiskt. Det finns en idéhistoriker som heter Mark Lilla, tror jag man uttalar. Han skrev en bok som heter The Stillborn God, alltså den dödfödde guden. Jätteintressant. Där beskriver han förhoppningarna om framtidens religion då, som man har haft. Framtidens religion är en typ av kristendom där man tolkar alla grundläggande läror. Det är liksom metaforer för livet. Och man ska vara tolerant mot alla. En kristendom där alla de här vassa kanterna har slipats bort. Och det enda som återstår är att man ska visa medmänsklighet och värme och kämpa för miljön. Och Lilla visar just i den här boken att hela det projektet, det fallerar fullständigt. Överallt i världen, utom möjligtvis i norra Europa, så har man övergett den här tanken helt och hållet. Det går inte att hoppas bort de här sanningsanspråken. Det spelar ingen roll hur teknologiska vi blir och hur mycket vi vinner ny mark i naturvetenskapen. Sanningsanspråken finns kvar. De här galna människorna som tror att Jesus är enda vägen finns kvar fast de är välutbildade. Hemska tanke. Det funkar helt enkelt inte. En annan strategi är att helt enkelt förbjuda dem. Ni får inte säga att Jesus är vägen, sanningen och livet. Om ni gör det så sätter vi er i fängelse. Eller slår ihjäl er. Ett exempel på det här är Kina. Under mitten av 40-talet så sparkade kommunisterna ut alla missionärer i Kina. Förbjöd religionen. Och det här fick ju motsatt verkan. Den farliga, exklusiva kristna tron spred sig som en löpeld, fast under jord då. Och jag läste att om den här utvecklingen som pågår i Kina fortsätter, så kommer 40% av Kinas invånare att vara kristna om 100 år. Det händer ju jättemycket på 100 år, så att det är ju otroligt spekulativt. Men det är en intressant tanke. Om 100 år, Kina är ju sannolikt världens nästa stormakt. Och om 100 år så är 40% kristna. 40% som är kristna som är vana vid förföljelse och som hellre skulle ge sitt liv än att förneka sin tro. Intressant tanke, eller hur? En tredje strategi är att försöka förklara bort det med evolutionära argument. Man har lagt märke till att barn, som den unge herr Theodor som vi såg här, barn tycks förberedda för tro. När man säger till ett barn, när man talar om Gud med ett barn, så får man direkt gensvar. Barn vet vem Gud är. Och då säger evolutionsbiologerna då, och nyateisterna, det finns en hel hög, Richard Dawkins, Christopher Hitchens och Daniel Dennett, alla har skrivit böcker där de anför det här argumentet, där man säger att den här förberedelsen som barn tycks ha, det är liksom ett evolutionärt, en evolutionär försvarsmekanism. Det är bra med en gudstro. Man uthärdar mer lidande och man kan liksom behålla hoppets låga levande. Det är nyttigt för människan att ha en gudstro. Och därför har evolutionen låtit det här märkliga draget finnas. Problemet med det, att det är en sorts självbevarelsedrift, är att om det nu skulle stämma så har man bevisat för mycket. För om våra sinnen inte kan avgöra vad som är sant, om vi inte kan lita på våra sinnen när de säger att Gud finns, utan att våra sinnen bara är evolutionens försvarsmekanismer som inte bryr sig om vad som är sant, hur ska vi då kunna förlita oss på våra sinnen när de säger att evolutionen är sann? Om våra sinnen inte är tillförlitliga och kan urskilja sanning i fråga om Gud, så är de förstås inte tillförlitliga och kan urskilja sanning i något annat heller. Allt är bara kemi. Man sågar alltså av den gren man sitter på. Alla, du får lyssna på predikan igen och fundera, eller också så kan jag förklara en gång till. Jag går vidare. En fjärde strategi är att hävda att det här är en farlig och splittrande ståndpunkt. Man fördömer det helt enkelt. Jesus är vägen, sanningen och livet. Så kan du inte säga, säger man liksom indignerat. Hur vågar du påstå? Det finns väl flera vägar, flera stigar som leder upp till bergets topp. Och det finns ju många sätt att bemöta den här invändningen. Till exempel så kan man visa att den kristna tron verkligen är unik. Den sticker ut. Den liknar inte de andra religionerna. Alla andra religionsgrundare pekar ju på olika tekniker. De liksom visar en väg. Så här ska du göra för att uppnå vad det nu är du vill uppnå. Men Jesus pekar inte på någon väg. Han pekar på sig själv. Han säger, jag är vägen. Ingen annan gör sådana påståenden. Antingen har Jesus rätt och de andra har fel. Eller också har de andra rätt och Jesus fel. Den kristna tron är alltså antingen långt bättre än de andra religionerna, eller också är den långt sämre. Det går inte att sätta dem på samma nivå. En annan variant av samma strategi är att säga att alla religioner har lika mycket fel. Alla religioner påstår att de har sanningen, men i själva verket har ingen sanningen. Alla har ett frö av sanningen kanske, men ingen har hela sanningen. Och så ger man liknelsen om de blinda männen och elefanten. Du kan väl nicka om du har hört den. Några. Det var några blinda män som stötte på en elefant. Och så skulle de beskriva hur en elefant är. Och en av de blinda männen, han fick tag på elefantens snabel. Och han sa, ja, elefanten är som en orm. Den är lång och böjlig och sådär. Lång, kanske jag sa. Och en annan höll i elefantens ena ben och sa, nej. Elefanten är som en trädstam. Och en tredje fick tag på elefantens sida och sa, nej, ni har fel båda två. Elefanten är som en vägg och så vidare. Och sen moralen i den här liknelsen är att det här är en perfekt bild av världens alla religioner. Alla vet något. Alla har liksom sitt perspektiv. Men ingen vet allt. Hur kan någon av de här påstå att man har hela sanningen när man bara har en snabel? Problemet med det här är ju att liknelsen är ohederligt berättad. Den är berättad ur ett perspektiv från någon som inte alls är blind, utan som ser hela sanningen. Alltså själva liknelsen antar redan från början att någon har hela bilden och kan veta att de här blinda männen träffar på en elefant och att det är samma elefant de träffar på. Hur kan någon ha hela bilden om liknelsens poäng är att ingen har hela bilden? När du själv påstår att ingen har hela sanningen, så påstår du ju att du har det. Intressant. Det går inte att komma undan det här med exklusiva sanningsanspråk. Någonstans måste du stå. Det finns där, hur du än vänder och vrider på det. Det låter ödmjukt att säga ingen har hela sanningen. Men i själva verket är det ju hyckleri, eftersom det är en sanning i sig själv. Det finns en femte strategi. Och det är att privatisera bort de här exklusiva sanningsanspråken. Att påstå att du får väl ha din tro, din farliga tro om att Jesus är enda vägen. Men du får behålla den för dig själv. Det offentliga rummet måste vara reserverat för en sorts sekulär ateism. Och det finns många problem med det här. Tiden rinner iväg och jag hinner inte utveckla det riktigt. Men det huvudsakliga, eller ett av problemen i alla fall, är att också ateismen är ju en sorts sanningsanspråk. Som är laddat med värden som troligtvis inte kan härledas ur en materialistisk världsbild. Man har liksom adopterat världen från andra håll. Den har med andra ord väldigt mycket gemensamt med en religion. Varför skulle den ena religionen premieras framför den andra? Kan man undra. Varför ska just den få bestämma och de andra trängas ut? Så, sammanfattningsvis. Jesus påstår, han är enda vägen, enda sanningen, enda livet. Och hur hotfullt det än låter, så verkar i alla fall inte de fem vanligaste invändningarna vara tillräckligt kraftfulla för att vederlägga det här påståendet. Det kan synas arrogant och snävt att påstå att Jesus är den enda sanningen, men det är lika arrogant och snävt att påstå något annat. Vi måste med andra ord acceptera varandras utgångspunkter här och försöka söka sanningen i respektive påståenden. Faktiskt diskutera respektive utgångspunkt. Är Jesus den han påstår sig vara? Det är frågan som leder oss vidare. Det är en konstruktiv fråga. Är han den han påstår sig vara? Eller är han det inte? Här kan vi diskutera någonting som leder vidare. Är han en bedragare? Eller är han Guds son? Men om nu Jesus är den han påstår sig vara, om Gud är sanning i sitt väsen och all sanning kommer från honom, vad betyder det för oss? Tre korta saker. Jättekorta. För det första, sök sanningen på rätt ställe. Johannes visar ju, filosoferna har sökt livets logos. Men de har sökt syftet, målet, meningen på fel plats. Det finns inte där de har förväntat sig. Många människor vill tro på Gud och söker rationella skäl till att Gud skulle vara den han påstår sig vara. Och visst finns det många goda och rationella skäl. Men om du söker vattentäta argument, så är du inne på fel spår. Av två anledningar. Dels så måste du inse att det inte tycks finnas några vattentäta argument för att bevisa någonting överhuvudtaget. Hur kan du bevisa att du inte är en fjäril som drömmer att du lyssnar på en predikan? Hur kan du bevisa? Hur kan du bevisa att ditt förnuft verkligen fungerar? Att det du ser verkligen är det som existerar. Du kan inte hävda att ditt förnuft fungerar utan att använda ditt förnuft, vilket leder dig in i ett cirkelresonemang. När vi talar om vattentäta bevis, så är det problematiskt att bevisa just någonting överhuvudtaget. Det finns rationella, goda skäl. Det finns argument för den kristna tron. Men vattentäta vattentäta bevis finns inte. Det finns inte för någonting. Och långt viktigare, så visar Johannes att Gud inte har gett oss ett vattentät argument för att bevisa kristendomens sanning. Han har gett oss en vattentät person. Sanningen är en person. Ordet blev kött. Det är det vattentäta beviset för kristendomens sanning. Det här är inte antirationellt på något sätt. Du är välkommen att granska Jesus. Granska redogörelserna om honom. Beakta hans anspråk, hans undervisning. Se vem han är. Värdera det. Titta på hans uppståndelse. Är det rimligt? Använd ditt förnuft. Och det andra jag ska säga här, av tre punkter, det är att vi är kallade till sannfärdighet. Vi är kallade att tala sanning, vi är kallade att leva i sanning, att handla i sanning. Precis som vi är kallade att vara heliga som Gud är helig, så är vi kallade att leva i sanning eftersom Gud är sanning. Antingen talar vi sanning eller också talar vi lögn. Det är inte utan anledning som djävulen kallas för lögnens fader. Jesus säger, han har aldrig stått på sanningens sida eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Det innebär att när du styr din tunga så är det mycket som står på spel. Våra lögner kommer från lögnens fader och våra sanningar kommer från sanningens källa. Vårt tal spelar verkligen roll. Och då, eller men kanske jag ska säga, för det tredje, så skulle jag aldrig kunna säga, du har hört, vårt tal spelar verkligen roll. Men jag skulle inte kunna säga, nu ska du gå hem och tvinga dig själv att tala sanning, annars kommer du att råka illa ut. Om du vill börja tala sanning så måste du börja i en annan ände. Lögner, förtal, halvsanningar. Allt detta är tecken på att du inte har det rätt ställt med Gud. Jag behöver inte lägga någon kraft i den här predikan på att försöka övertyga dig om synd. Alla ljuger. Jag gör det. Jag försöker att hålla mig från att göra det när jag predikar. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Alla gör det. Vi är lögnare. Och om du vill komma till rätta med detta så måste du börja med din relation till Gud. Han är sanning i sitt väsen. Varför ljuger du? Därför att något är viktigare för dig än Gud. För att det finns någonting som du vill ha mer än en rätt relation till Gud. Kanske att rädda ditt ansikte. Kanske är du mer mån om ditt eget varumärke än att ha en rätt relation till Gud. Kanske hjälper det dig i karriärstegen att ljuga. Karriären är viktigare för dig än att ha en rätt relation till Gud. Men den dag då Gud blir viktigare för dig än allt detta, det är den dag då du talar sanning. Om Gud är viktigare för dig än din karriär, så finns det ingen anledning att ljuga för att klättra på karriärstegen. Om Gud är ditt högsta, så vill du först av allt söka hans rike och hans rättfärdighet. Och då kommer du att leva i sanning. Så låt försona dig med Gud, vem du än är. Det finns i alla som sitter här inne, hur fromma vi än är, så finns det områden i våra liv som vi fortfarande inte har gett upp till Gud. Han är sann, helt sann, in till döden, döden på ett kors. Han levde ett sant liv för ditt skull. Han är vägen. Han är vägen. Han är inte bara sanningen. Han är också vägen. Och han är livet. När du söker honom. Och när du ser honom leva i sanning, leva i trofasthet för din frälsnings skull, så kommer du att vilja leva i sanning för honom. Han höll inte någonting tillbaka när han utgav sig för dig. Han har avklätt sig himmelens härlighet och lidit döden för din skull. Du behöver inte ha din karriär. Du behöver inte ha ditt varumärke för att veta att du är någon. Gud själv har utgett sig för dig. Du behöver inte ljuga för att rädda ansiktet. Han har sett allt det här hos dig och han har burit det. Så låt försona dig med Gud, vem du än är, och låt hans nåd få genomsyra och upprätta varje område i ditt liv. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi erkänner att vi är syndare. Vi erkänner att vi är lögnare och att våra lögner står i tjänst för lögnens fader. Herre, vi har inte förtjänat att få nalkas ditt ansikte. Men, gode Gud, men du har utgett dig för oss. När vi var dina fiender så gav du ditt eget liv för att rädda fattiga syndare. Herre, varje lögn är avskyvärd inför dig. Och likväl så fortsätter du att ge oss din nåd. Och jag ber för församlingen nu, Herre. Jag ber att var och en som sitter här inne skulle få ge upp sitt liv, område för område, inför dig. Att vi skulle få erkänna inför dig och säga: jag behöver inte karriären. Jag behöver inte rädda ansiktet. Jag har dig. Och när jag har dig så har jag allt. Fader, förvandla våra liv. Jag ber i ditt namn. Amen.